Hej hej och välkomna till Moviebox.
Hej hej.
Filmpodcasten med mig Karsten Karlsson och med dig
Henrik Harrej.
Sa vi i kör.
Ja.
Idag ska vi prata om en riktig våldsfilm som det hette förr i tiden. Kultfilm för att använda ett slitet begrepp. Vi ska prata om filmen The Warriors av Walter Hill. Och i slutet av avsnittet ska vi också prata om vår framtida Patreon-satsning som kommer att sjösättas snarast. Eller inte snarast, kan väl, hur lät det? Vi kommer börja med Patreon. Vi ska skapa en Patreon-sida där man kan vara med och hjälpa oss att finansiera vårt podduppehälle, så att säga.
Podduppehälle, ja precis.
Vårt dagliga bröd. Mer info om detta längre fram i slutet av avsnittet. Ja, det har varit Oscarsgala rätt så nyligen.
Ja, det har det. Och jag höll mig faktiskt vaken och spanade in hela galan.
Ja, det är imponerande måste jag säga.
Fast det var inte så farligt den här gången, för den började ju ganska tidigt.
Ja, den började vid midnatt.
Ja.
Ett par timmar tidigare på grund av dels att de lade väl en timme tidigare och dels av det här med sommartid. De hade det också, införde det i USA samtidigt, så att det blev ytterligare en timme tidigare. Mm.
Sen är frågan varför de valde att lägga det tidigare i år än vad de har gjort.
Nej, jag vet inte.
För det var ju även, förutom om man bortser från sommartid, så var det även en timme tidigare.
Ja, ja precis. Ja, men det var väl trevligt för oss här i Europa.
Verkligen.
Ja, jag har inte suttit upp och tittat på det på många år. Jag gjorde det när jag var en ungdom, i min vilda ungdom. Nej, men jag gjorde det även, vi har gjort det några gånger, du och jag. Men det är några år sedan. Men jag såg det dagen efter, så jag har sett hela galan, fast jag har väl spolat förbi några olika tacktal som inte var jätteintressanta.
Jag såg ju TV4s sändning.
Just det.
Och det första man kan säga där, det är ju Per Lernström heter han.
Ja.
Känd från att programleda Idol.
Han har väl nästan alla program på TV4, va? Eller han har haft många olika program på TV4.
Jag kollar inte så mycket på den typen av tv, linjär tv, där man, det behöver inte vara linjärt i och för sig, han figurerar ju även i liksom streaming och sådär också.
Okej.
Okay. Ja, men de visar ju, man kan ju se Idol i efterhand.
Det kan man göra, det är ju nimt ju man missar.
Ja, men jag gillar ändå Idol, någon säsong har kollat på Idol och ändå följt det sådär. Jag tycker han är en rätt bra programledare i Idol ändå. Alltså han är proffsig liksom.
Okay.
Han kan, om något går fel, vilket det gör hela tiden i Idol liksom, så kan han ändå styra upp det på ett väldigt bra sätt. Han kan vara allvarlig om det behövs.
Ja.
Idol var ett program som fick mycket kritik för folk som visar upp sina talanger liksom och får massa hat, som det heter, bland 90-talister och så.
Ja, ja.
Så kunde han ändå prata allvarligt kring det. Liksom.
Ja, ja. Men
i den här kontexten så tycker jag inte han är alls bra. Jag tycker han är okunnig inom film.
Är han det?
Ja,
okay.
Det tycker jag.
Jag tyckte ändå han slängde ur sig några facktermer. Men jag vet inte vad. Eller så, jag tänkte inte så mycket på det.
Ja, men det enda jag tyckte han bidrog med här var att han typ berättade vem är nominerade. Och så läste han upp de namnen. Och så fick han frågan då av Emma Molin, som var hans bisittare.
Ja, det är hon i Grotesco.
Grotesco, ja, precis.
Och På spåret, va? Hon har varit på spåret.
Mm, ja, det tror jag.
Ja.
Och, nej, men jag bara tycker, det slår mig inte som att någon av dem är särskilt insatta i film.
Nej, kanske inte. Jag vet inte. Det som jag reagerar över just på den här sändningen, som jag har reagerat över för på andra sändningar. Det var länge sedan jag reagerade på detta, men det hände nu igen.
Mm.
När de sa att Sverige kunde vinna jättemånga Oscars. De nämnde ju att dels Ludvig Göransson var nominerad för musik.
Mm.
Vi hade Hoyte van Hoytema nominerad för foto. Mm. Han är ju egentligen holländare, men han har jobbat mycket i Sverige.
Han betraktar sig faktiskt som svensk själv.
Ja, okej. Okay. Ja, men absolut. Men nu kommer de så Rolf Leif, vad var det? Leif André var nominerad. För han var med i en kortfilm. Han var nominerad.
Ja,
och Gustav Skarsgård. Han är med i Oppenheimer. Så han var också nominerad, tyckte de.
Okay,
alltså, de skojar väl lite om det. Men förr var det ju så. I natt kan Persbrandt vinna Oscar. Så var det någon film han var med som var nominerad. Typ, så. Jag tror vi hade kommit längre än så. Yeah, i svensk löjligt. Media. Det är, ja, det är faktiskt löjligt.
Ja. Men i alla fall, Hoyte då. Han är ju född i Schweiz. Av holländska föräldrar. Uppvuxen i Holland. Men flyttade ju till... jag tror först han flyttade till... Han flyttade ju sen till Polen och gick den polska filmskolan.
Just
det,
Lodz. Ja, just det.
Sen flyttade han nog, tror jag, till Norge. Men sen efter det hamnade han i Sverige.
Mm.
Och då var han väl i 30-årsåldern. Men sen har han ju familj och sånt i Sverige.
Så han bor i Sverige?
Jag vet inte om han bor här nu, eftersom de senaste åren har han ju jobbat väldigt mycket i Hollywood. Ja. Liksom. Men familjen är ju ändå svensk, så att säga. De betraktar sig ändå som en svensk familj, och han säger att han känner sig adopterad av Sverige.
Som Ludmilla gjorde på sin tid.
Exakt så.
Ja, det är filmbranschens Ludmilla Engqvist.
Exakt så.
Inga jämförelser
i övrigt. Vi får se bara, det gick ju inte så bra för henne där. Nej. Det blir ingen bra exit, kan man säga.
Nej, hon dopar sig. Sånt.
Yeah.
Men det finns ingen doping film på det sättet ju.
Nej, det skulle vara om man typ, ja, men det skulle vara plagiat kanske. Om man,
ja,
om man,
med AI som har filmat det hela.
Ja, precis.
Ja. Mm. Och han var i alla fall nominerad och vann ju för då filmen Oppenheimer. Och Oppenheimer var ju den film som tog storslam. Den vann ju 7 priser.
Det gjorde den.
Och den vann ju faktiskt ett flertal av The Big Five, som det kallas, för de 5 stora kategorierna. Den vann ju bästa film, regi, manlig huvudroll,
manlig biroll.
Manlig biroll. Det är ingen Big Five i sig, men ändå.
Mm.
3 av 5.
Är inte biroll?
Nej, det är huvudroll om man räknar där ju.
Ja. Så vilka är Big Five?
Ja, det är film, manus, regi, kvinnlig och manlig huvudroll.
Mm.
Ja.
Så den fick alltså inte för manus?
Och inte för kvinnlig huvudroll. Han är inte någon...
Den var inte nominerad i det, va?
Nej... Nej, kvinnlig biroll var det nominerat.
Ja,
så.
Ja, precis.
Men i alla fall...
För det finns ingen kvinnlig huvudroll i den filmen.
Nej, å andra sidan. Det här med huvudroll och biroll har de ju... är de rätt så liberala, men när det gäller Oscars ju.
Ja, verkligen.
Jag minns ju till exempel... ja, vi kan ju ta ett väldigt känt exempel. Det är ju Marlon Brando i Gudfadern. Det är ju inte huvudrollen i den filmen egentligen.
Nej.
Eller
nej.
Last King of Scotland, han Forrest Whitaker.
Mm.
Det är ju mer en biroll också.
Ja, jag har faktiskt inte sett den filmen.
Men det handlar ju om James McAvoy, är huvudpersonen.
Ja.
Som får jobb hos Idi Amin. Såg du för övrigt Forrest Whitaker på galan?
Mm.
Han ser sliten ut då.
Mm. Han ser ut att ha åldrats 10 år sedan jag såg honom senast.
Verkligen, ja. Verkligen.
Det lade jag märkt till också.
Ja. Men av de här filmerna som var nominerade, det var ju 10 filmer i år. Vilket jag kan tycka är för mycket.
Ja, det är det ju. Det är för mycket. Men ja.
Något år var det 8 och något år har det varit 9. Senast
år. Jag trodde alltid det var 10.
Nej, de har liksom, jag tror det var då under pandemier och det inte var så många.
Mm. Men jag köper ändå att de här filmerna som är nominerade, det är bra filmer allihopa liksom.
Ja, det kan...
Allihopa är ändå...
Ja, allihopa är Oscars...
material.
Eller vad nu det är. Är det det egentligen? Nej, det är det faktiskt inte, tycker inte jag. Inte som bästa film.
Nähä.
Men
vilken tycker du inte är det då?
Nej, men det finns, alltså mindre filmer är ju, alltså det beror på vad man menar med Oscars material.
Mm.
Alltså Oppenheimer är en tydlig Oscarsfilm. Historiskt baserad, storslagen och så vidare.
Maestro är ju en supertydlig Oscarsfilm.
Ja, precis. American Fiction är det inte. Det är inte en tydlig Oscarsfilm.
Nej.
Den är mer en lättsam komedi som är väldigt trevlig och väldigt bra, men det är inte en sån klassisk Oscarsfilm. Jag säger inte att det är fel att den är nominerad, jag bara säger, Barbie är heller ingen alltså klassisk Oscarsfilm egentligen. Jag tror den blev, förra året var det Top Gun Maverick nominerad, det var heller ingen klassisk Oscarsfilm. Mm. Alltså den är inte tillräckligt. Top Gun Maverick den är ju väldigt, väldigt fet ju.
Mm.
Men jag tror de nominerar vissa filmer i kraft av att de har blivit så framgångsrika ekonomiskt liksom.
Ja, precis. Så är det. Och här är det väl branschen då som ändå har ställt lite krav. Eller, jag ska inte säga branschen. Jag ska säga de stora filmbolagen är det nog som trycker på här och vill liksom ha in fler filmer som nominerade till bästa film. För det blir bra marknadsföring för dem.
Ja, och precis. Men sen är det ju ibland, vissa år är det ju vissa filmer som är nominerade i kanske 2 kategorier. Bästa film och en kategori till. Så jag tror den var det, den här Past Lives faktiskt. Jag kan ha fel.
Vad var det med den, sa du?
Den hade bara 2 nomineringar, bästa film och en kategori till.
manus var det va?
Ja, alltså det är lite. Mm. För ibland kan man ju se bästa film som en summa av övriga nomineringar. Det brukar ofta vara filmer med många nomineringar i bästa filmkategorin liksom.
Mm. Ja, precis.
Ja. Men ja...
Men ja, det finns väl ingen film som jag inte tycker skulle ändå kvala in här. Sen kan jag ju tycka att jag har inte sett alla.
Men, inte jag heller.
Men jag har faktiskt sett de flesta. Och jag kan ju tycka att jag kan förstå till exempel om vi tar The Zone of Interest. Så jag gillade ju inte den jättemycket. Men den har blivit hyllad överallt liksom. Ja. Jättehyllad. Ja. Men jag köper ju ändå att den är nominerad som bästa film. Liksom.
Det gör jag också.
Ur ett konstnärligt perspektiv så är den ju ändå... Den är stark och den har ett viktigt budskap. Liksom. Det är en koncentrationslägersfilm utan att visa koncentrationslägers. Utan allt sker med ljud. För det handlar ju om en familj som alltså chefen för koncentrationslägret kan man säga. Som bor i en jättefin villa precis bredvid Auschwitz.
Mm. Ja.
Jag har för mig, det var Auschwitz i alla fall.
Det har jag förstått också. Som att det,
jag tror det är det. Men, det kan ha varit något annat. Men du får aldrig se koncentrationslägret. Du får bara se murarna och du får se men sen så sker ju allting i ljudbilden istället.
Och den vann ju också för bästa ljud.
Mm. Vilket ju är faktiskt väldigt lämpligt tycker jag. För ljudet var ju fantastiskt bra i den. Men som filmupplevelse, som en cinematisk upplevelse så kände jag, min recension av den är liksom att jag fattade poängen efter 5 minuter.
Mm.
Och då var själva filmen ganska så här. Alltså jag blev inte så berörd av den som jag kanske fattar. Borde ha blivit.
Nej, jag har inte sett den. Jag har sett 6 stycken av de här 10. Men jag bottnar någonstans i att jag ändå är rätt nöjd att Oppenheimer vann faktiskt. Av de 6 jag har sett.
Ja, men jag tycker det är också den solklara vinnaren för min del. Jag hade inte blivit ledsen om Killers of the Flower Moon hade vunnit heller.
Den vann ju inga.
Nej, den vann inga. Och det är ju lite tråkigt. Men i ett sånt här år som det var nu, alltså det var ju extremt starkt startfält. Alltså
det
kom väldigt mycket bra film 2023 faktiskt.
Ja, det var bra startfält detta. Återigen, jag har inte sett alla, men alla de jag inte har sett vill jag ju se. Liksom. Jag är sjukt alltså, på Holdovers
inte,
till exempel.
Jag hade heller inte blivit chockad om Barbie hade vunnit bästa film.
Har du inte det?
Nej, alltså för att jag tycker ändå att Barbie var ju ett jäkla fenomen. Alltså.
Jo,
som men, film betraktat. Ja, men den är unik ändå.
Alltså, nej, det är den fan inte.
Jo, jag tycker det.
Ja, jag tycker Lego-filmen är bättre. Den är påminner rätt mycket. De har rätt mycket likheter med varandra och där är Lego-filmen superior. Men det är min åsikt.
Ja, det är möjligt.
Men jag tycker också Killers hade kunnat vinna. Absolut. Den var stark, annorlunda berättad. DiCaprio spelar en annorlunda roll. Liksom. Han spelar en ganska ryggradslös person ju.
Ja, precis. Man vet liksom inte riktigt om han är dum. Det är han ju lite grann. Ja, men man vet inte hur dum han är.
Nej,
hur mycket förstår han? Och jag tycker han spelar det skitbra.
Inte ens nominerad var han.
Nej, det är speciellt tycker jag.
Ja, faktiskt. Ja. Sen har vi ju till exempel då Maestro som du nämnde, den har jag ju sett och den var ju, den har vi pratat om tidigare lite grann, men det är en sån här film som liksom beståndsdelarna håller hög klass, men summan av dessa beståndsdelarna blir liksom inte någonting att se, alltså den är rätt ointressant alltså.
Ja, jag började kolla på den men alltså jag har inte klarat se mer än 20 minuter för jag tycker den är väldigt tråkig och oengagerad.
Ja. Men snyggt foto, bra spel också. Men
ja, precis. Tradigt. Spelet kan man inte klaga på faktiskt.
Men ja, sen har vi... Vad har du mer sett från av dessa?
Ja, men jag har sett Oppenheimer, American Fiction. Annette med Fall har jag inte sett för den försvann bara från biograferna utan att jag ens märkte att den gick.
Den hade en svensk titel, tror jag. Någonting med fallet någonting.
Ja,
så det kanske är därför du inte hittar den. Jag vet
kan vara därför.
Men ska vi fastna lite vid American Fiction då?
Det kan vi göra.
Ja, den såg jag nyligen, den fanns på Amazon Prime. Jag tyckte om den, jag tyckte det var en bra film. Jag kände dock att de kunde gått loss mer i den. Det är en bra story, det handlar om en svart författare som har publicerat ett par romaner men som inte riktigt lyckats breaka.
Väldigt intellektuell,
ja.
Väldigt highbrow, väldigt elitistisk person kan man säga. Ja.
Och så är han lite lack för att hans böcker hamnar just på hyllan för afroamerikansk litteratur. När han menar på att det är litteratur. Det ska liksom inte få den labeln.
Mm.
Men så bestämmer sig på skoj att skriva en bok som är liksom skriven ur ett mer klischéartat perspektiv.
Lite grann en exploitation-bok,
ja,
kan man
som handlar om
säga.
The Ghetto, där han låter folk prata som de gör i The Ghetto. Och sen blir den boken en hit mot hans vilja. Han skriver under pseudonym liksom.
Och det är roligt att han kallar sig själv för Stag R. Lee.
Just det.
Stag R. Lee då, som är någon slags känd förbrytare.
Ja, just det. Han vill också att döpa boken till Fuck. Ja. Det är också roligt. Men jag tycker ändå att filmen, alltså det är en väldigt trevlig relationsdramedy,
ja,
kan man säga.
Precis.
Och den är inte
slash romcom.
Slash romcom. Den har
romcom-inslag. Det är ganska mycket romantiska inslag i den.
Ja, det är det. Det är det.
Och där kan jag tycka, hade man till exempel bara tagit bort de romantiska, ja, den romantiska biten då med den här grannen som han blir förtjust i.
Just det.
Hade man bara tagit bort det, ja, men då hade det kunnat bli en mycket bättre film faktiskt.
Ja.
Tycker. Det är också, ja, intressant att det här är den enda av de filmerna som inte fick svensk biopremiär.
Ja, just det. Ja, okej. Okay. Ja, nej, precis. Och jag
håller... Ja, Maestro kanske inte heller.
Nej, den gick på Netflix.
Mm.
Ja. Men nej, jag håller med dig. Och den är också inte speciellt cinematisk. Den har ett par inslag där man går loss lite grann på något slags metaplan. Och detta är inga spoilers, men där är en sekvens där han börjar skriva den här boken. Så får man se liksom, karaktärerna ifrån boken stå i samma rum och spela upp den här scenen.
Mm.
Och prata till honom, författaren. Vad ska jag säga nu? Bland annat är det Keith David ju, som vi känner igen från The Thing och andra Carpenter-filmer.
Ja, och där får de faktiskt minuspoäng för underanvändare.
Exakt.
Av Keith David.
Exakt.
Alltså.
Så fler sådana scener hade ju verkligen...
Ja, men jag är fan chockad att han inte var med någonting mer. Samma. Det lilla.
Jag vet, för han stod ju i förtexten. Yeah. Jag tror till och med så and Keith David. Alltså yeah, den typen, yeah, av roll.
Yeah.
Nej, flera sådana scener hade gjort filmen mycket mer liksom, konstnärligt intressant. Och det är också någon metagrej i slutet som jag inte behöver spoila. Men ja, det är bara de två grejerna. Sen är den ganska rak liksom. Och den vann ju Oscar för bästa manus efter förlaga. Och det kan jag tycka kanske är lite överkant alltså.
Ja, det är... Ja, nej, men jag håller med dig där. Jag tycker heller inte att den skulle... Den var inte den starkaste där. Om vi bara hoppar in lite snabbt på den kategorin just.
Ja.
Den tävlade mot Barbie, Oppenheimer, Poor Things och The Zone of Interest.
Just det.
Och som film så tycker jag den faktiskt är svagast av de titlarna. Faktiskt,
ja, okay.
Just på manusplanet. Alltså.
Ja, kanske.
Och det har väl att göra med att... För det här är baserat på en bok som heter Erasure, tror jag.
Ja, ja.
I den stilen.
Den heter det.
Här har man ju då gjort filmen och manuset då lite mer lättsmält, tror jag. Lite mindre konstnärligt,
ja,
avancerad än vad boken ska vara. Även om jag inte har läst boken så är det den uppfattningen jag har fått.
Ja.
Och sen så kan man då, om man då tar Barbie till exempel, den borde ju inte ens varit i den kategorin. Det är ju också intressant. Den enda anledningen till att den är med där, det är att Barbie är ju ett varumärke,
ja,
som manuset bygger på. Liksom.
Ja, jag tycker
det finns ju ingen bok som man har översatt,
nej,
till ett filmmanus.
Nej, de har missbrukat det där. Det var ju likadant förra året och förra igen, tror jag. Den här värsta exemplet tycker jag var den här Glass Onion.
Ja.
Att den var baserad, ja, på Knives Out. Det var det ju inte, det var ju bara samma karaktär. Det är ju samma som att, jag vet inte vad. Alltså jag tycker det är konstigt.
Jag tror Top Gun var lika,
ja, att ettan var förlagen. Ja, jag tycker det är konstigt. Men ja, nej, men jag tycker nog att kanske att Oppenheimer borde fått manuset ändå. Det är ändå rätt avancerat alltså. Tänker jag.
Ja, det är det ju absolut. Den kritiken som Oppenheimer har fått är ju att den är skriven väldigt ur ett manligt perspektiv liksom. Och det visar sig ju också att det finns ju ingen kvinnlig huvudroll till exempel.
Nej, det gör det inte, men det gör det ju inte alla filmer heller.
Nej.
Det är klart, det är ju hans perspektiv.
Men det är ju också väldigt så här, lite så känslokallt kanske.
Ja, kanske. Men det är en avancerad struktur, tänker jag.
Ja, det är det.
Om man ska gå in på det.
Nej, men jag hade också valt den helst av de här filmerna, tror jag. Poor Things är också ett jättebra manus, tycker jag.
Jag tycker inte det då, om vi ska prata lite om den filmen. Jag såg den igår, när vi spelade in detta. Och jag har ju fått femmor överallt, liksom. Och det är alltid upplagt för att jag ska bli lite besviken då, ju.
Ja, det är faktiskt så brukar det vara. När det är filmer som är hyllade unisont, så brukar du brukar ha ett svalare liksom, omdöme.
Men i det här fallet, alltså om vi ska gå in på Poor Things, så tycker jag definitivt att Emma Stone förtjänade sin Oscar, liksom. Mm. Hon spelar jättebra. Mm. Och filmen är ju väldigt visuellt fantastisk att kolla på. Alltså det är det ju verkligen. De här färgglada miljöerna och, alltså, det är ju liksom som någon slags hybrid mellan Terry Gilliam, Wes Anderson och Tim Burton, liksom all rolled into one. Lite Fellini och lite, alltså, grym scenografi, liksom. Men jag tycker ändå att det jag, alltså, det är väl mer att det jag kanske inte riktigt kan komma nära eller så, det är väl att jag, just att den är så förhöjd, alltså det är inte riktigt min grej, helt enkelt.
Nej.
När det är så förhöjt och skruvat, jag kan tycka det är lite jag tycker det är trevligt, jag tycker det är bra, men jag går aldrig all in då på något sätt. Jag tycker att jag kan liksom, det är väldigt sällan jag ger en film i den kategorin högsta betyg på något sätt.
Ja, jag håller inte med dig riktigt. För någonting som ligger väldigt nära det här med det förhöjda, det är ju liksom hela superhjältegenren av filmer. Och om man tar till exempel Batman, alltså till exempel Tim Burtons andra Batman-film, så finns det ju ganska stora likheter där. Och det vet jag att det är ju en film som du tycker väldigt mycket om.
Alltså, menar Catwoman då? Eller vad menar du? Eller vad?
Ja, alltså hela filmen är ju på något sätt en förhöjd verklighet. Alltså, det är ju inte så realistiskt.
Ja, men det är ju inte... men då, där går jag ju in med andra förutsättningar när det är en Batman-film. Då vet jag ju vad jag ska få. Här visste jag ju inte riktigt vad jag skulle få. Nej. Och jag har inte de kraven på en Batman-film, så att säga. Eller, alltså, den vann ju inga Oscars, så att säga. Det är Batman Returns. Men, eller gjorde den kanske? Nej, det tror jag inte. Men...
Nej, men jag menar, du tycker ju ändå att det är en femma till exempel, kanske, eller en fyra.
Jag tyckte det, oja. Men det är något annat, Den har en annan kravbild. Den har ett annat ändamål, den filmen, på något sätt. Sen är det, jag vet inte, jag tycker den är bäst i början också, Poor Things, faktiskt. Alltså när hon är där hos Willem Dafoe, och liksom, när den är svartvit. Inte bara att den är svartvit då, men... Så jag tyckte det var intressant foto, mycket så fisheye och mycket zoomar, så långsamma zoomar hela tiden, vilket var väldigt fint, liksom. Men jag tycker det är lite tråkigt i mitten när hon är med Ruffalo där på båten. Jag tycker det är ett lite tradigt parti, alltså.
Ja, jag kan hålla med om att den tappar lite i tempo faktiskt när de är på båten. Det gör den, men samtidigt, det är inte så farligt. Jag tycker fortfarande det är jag tycker det är en femma, faktiskt.
Ja, nej, men absolut.
Jag hade absolut skitkul när jag såg den.
Ja.
Och den är ju... Ja, men den ser ju helt fantastisk ut.
Ja, men den ser fantastisk ut.
Och även, ja, men som du nämnde, fotot. En sak som du inte nämnde i fotot är att de har också använt sådana här speciella objektiv som gör att liksom bakgrunden blir... Alltså det är så extremt kort skärpdjup, kan man säga. Fast inte bara det, utan... Det är sådana gamla ryska lomografi... objektiv, tror jag. Okay. De har använt någon variant på det. Svårt att beskriva exakt hur det ser ut, men jag har haft ett sånt objektiv en gång till min stillbildskamera. Men det blir väldigt speciella bilder med det.
Ja,
just med bakgrunden. Det blir skruvad, kan man nästan säga.
Nej, men den var visuellt fantastisk. Sen var det kanske lite repetitivt. Alltså, mycket sexscener ju. Alltså, och där tänkte man så, okej. This again, lite så. Ska vi bli chockerade av att det är mycket sex? Eller ska vi tycka det är roligt? Ska det vara en komisk effekt? Eller, det blev lite så. Man skulle kunna göra andra aspekter i henne, den här människans upptäckt av världen på något sätt. Men de ville bara köra på det. Jag kan tycka att det var vad det var, liksom.
Ja, eller så är det bara lite pryd.
Ja, precis.
Det kan vara där också.
Ja, det måste vara det. Ja, Nej, jag har sagt mina ja, two cents ja, om den nej, filmen.
Det var ju mycket explicita sexscener som, ja, men, som ja. Jag blev chockad av att det var i en så pass stor Hollywoodfilm. Det var oväntat, tyckte jag. Men jag tycker ändå absolut att de hör hemma där, för att jag tycker de ja. Är viktiga liksom.
Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Ja, men absolut. Jag tycker att hon var jävligt bra och förtjänade det.
Och Ruffalo också jävligt bra.
Jag är inte lika glad i honom. Det är mer karaktären kanske i och för sig. Alltså det här skruvade. Alltså, jag är inte så glad i den typen av karaktär. Men hennes karaktär som är lite mer low-key kan jag mer liksom uppskatta.
Alltså Ruffalo är en sån som jag alltid har gillat i allting han har gjort. Och jag tyckte han gjorde en miniserie där han spelade
bröder.
Just det. Och han spelade båda rollerna. Just och där det. Var han helt fantastisk i den. Men väldigt, det är ju alltså en väldigt två då roller egentligen som är väldigt dramatiska båda två. Den ena är lite svagt handikappad har jag för mig. Medan den andra då liksom en mer normal vanlig person kan man säga. Men kontentan är att det är sällan han har gått all in på det här sättet som han gör i denna filmen, vilket jag tyckte var skitkul att se. Alltså hur mångbottnad han är och hur vilken talang han har. Alltså.
Ja, alltså han är bra. Jag gillar honom väldigt mycket i filmen Zodiac till exempel. Där är han ju lite mer lågmäld ju såklart.
Men ja, den kommer jag inte, alltså, jag kommer inte ihåg hans roll där.
Nej, jag älskar den filmen. Nej, polis. Han spelar precis. Den karaktären som har gett, eller den personen som då har inspirerat Dirty Harry, kan man säga.
Ja, okej. Robert Downey Jr. också med den nu.
Ja, precis.
Han var också aktuell på den här galan, kan man säga.
Ja, ja.
För han vann ju faktiskt bästa manliga biroll.
Ja, det gjorde han ju. För Oppenheim. Och det var väl självklart. Alltså den här galan innehöll väl knappast några överraskningar när det gällde de stora priserna i alla fall. Men möjligtvis Emma Stone. Det stod ju där mellan Emma Stone och Lily Gladstone. De var båda två nominerade på Golden Globe-galan. Men där är det två olika kategorier för drama och komedi. Så där vann ju båda två. Här vann ju Emma Stone. Så det var väl den kategori det var mest spännande i. Men när det gällde den här bästa manliga biroll så var det väl självklart att Downey Jr. skulle vinna.
Ja, du menar då att det var självklart?
Ja, alltså ja, men absolut. Alltså, möjligtvis, nej, jag kan inte säga att någon annan skulle vinna den. Alltså, De Niro, nej, han vinner ju aldrig längre. Liksom. Han har inte vunnit sin Raging Bull. Ryan Gosling som Ken, det var mer en rolig grej. Det var kul när han sjöng också för övrigt ju. Ruffalo, nej, alltså jag tänkte att Downey Jr., det var, alltså, han har vunnit alla galor innan också. Liksom. Sen läste jag så, vilken comeback han har gjort nu. Vad comeback? Han är väl typ... Är han typ inte den bäst betalade skådespelaren i Hollywood efter Marvel-filmerna? Jag tror han typ... Fick inte han procent typ på Avengers-filmerna och sånt?
Fene.
Ja, jag är inte säker. Men jag för mig han fick något sån jävla deal.
Ja, det är ju rätt fascinerande faktiskt. Men
en comeback är inte att prata om i alla fall. För han har varit rätt aktuell de senaste 15 åren, måste man ju säga.
Ja, precis. Jo, det är, alltså comebacken kom väl med Iron Man typ.
Det var då, ja. Precis, det var då den kom.
Då kom den ju. Men han har väl kanske inte setts som en seriös skådespelare. Nej. Vilket han ändå var på väg att göra tidigare i sin karriär. När han gjorde Chaplin till exempel.
Ja, han var nominerad för Chaplin. Det är ju typ 30 år sedan.
Och då var han ju, då såg man ju ändå honom som en seriös skådespelare.
Ja, ja.
Men sen hamnade han i klammer. Ja, med rättvisan kan man säga.
Ja, precis. Och missbruk och grejer.
Missbruk och sådär. Men nu har han ju kommit tillbaka i alla fall som en seriös skådespelare. För den här rollen är ju inte något man är van vid att se honom i.
Nej, men det känns som att han inte gjort så mycket senaste tiden. Det känns som att han gjorde Marvel-filmerna och blev ekonomiskt oberoende. Och sen har inte gjort så mycket film.
Jo, han gjorde faktiskt två Sherlock Holmes-filmer som också blev relativt stora.
Ja, just det. De
Men jag har inte sett någon av dem faktiskt.
Ja, jag har sett ettan i alla fall. Kanske tvåan också. De är vad de är.
Ja, Guy Ritchie-filmer.
Han gjorde en film till där han spelade en seriös roll. Jag kommer inte ihåg någon slags rättegångsfilm. Men annars har han nog haft rätt så bra med Marvel-pengarna, så att säga.
Jag tyckte att Emma Stone förtjänar en Oscar för Poor Things. Men... Alltså, jag tror ändå att jag hade jag röstat, hade jag röstat på Lille Gladstone faktiskt i Killers of the Flower Moon.
Ja, alltså den rollen betyder ju mer, så att säga. Det är en viktig, viktig roll också. Alltså det är första gången en Native American är nominerad i den kategorin och så vidare. Emma Stone har ju också en Oscar sedan innan.
Ja, precis.
Om man ska tänka rent så, vad som är mest Hollywood ending. Mm, så det är ju roligt om Lily Gladstone hade vunnit ju.
Ja, och, men det är svårt att man kan inte jämföra de här rollerna för de är så olika varandra.
Ja, verkligen.
Men jag tycker ändå Lily Gladstone, ja, men hon hade ändå förtjänat det på något sätt. Och jag vill inte säga att Emma Stone inte förtjänar det, men Lily Gladstone tycker jag, ja, men hon gjorde faktiskt ett väldigt bra lågmält prestation.
Ja,
kan jag tycka.
Men det var ju de två det handlade om. De ja, andra var ju bara för att det skulle vara fem. Mm. Helt enkelt.
Ja, ja.
Ja.
Ja, det kan man väl säga. Ja, och Cillian Murphy var det ju aldrig något...
Nej, just det. Ja, precis. Bästa manliga huvudroll. Ja, Cillian Murphy. Nej, det var det inte.
Det skulle vara ett Bradley Cooper då.
Ja, men det känns som att han försöker. Jag måste ha en Oscar. Jag gör vad jag kan. Jag sminkar upp mig och har lösnäsa och grejer. Yeah. Han var väldigt bra.
Det var ju snarare en backlash för honom att han hade en lösnäsa.
Ja, och där kan jag väl tycka att... vad fan, han spelar ju en riktig person.
Mm.
Då är det väl ändå rimligt att man försöker se ut för den personen. Han kan skita i det också naturligtvis. Men det har ju hänt för att folk... Jag minns till exempel Nicole Kidman i filmen The Hours.
Mm.
Också lösnäsa.
Mm.
Men jag förstår ju naturligtvis problematiken de menar på att det är en nidbild av judiskt. Så. Men det behöver man, kanske inte ta det dit.
Nej.
Om det ändå är en verklig person man försöker imitera på något sätt.
Nej. Nej, precis. Nej, men sen var ju Paul Giamatti nominerad för The Holdovers och Jeffrey Wright var nominerad för American Fiction.
Ja.
Och jag tycker ändå båda de två gör jättebra prestationer också.
Ja.
Paul Giamatti är ju den som bär The Holdovers och han är ju han är ju grym, alltså det är han. Mm. Men där är det väl kanske filmerna som är lite för lågmälda på något sätt.
Ja, Jeffrey Wright bär ju också American Fiction, såklart.
Och han gör det bra. Jag tycker att Jeffrey Wright är jätterolig i American Fiction. Han är ju behållningen där. Just för att han spelar så här ganska grumpy och ganska nedtonad. Mm. Men sen har du ju vissa moment i filmen där han då ska spela den här fejkade karaktären han har hittat på. Alltså den här Stagger Lee.
Exakt,
där han då ska försöka vara lite gangsta.
Ja.
Det blir ju kul. Det blir bra komedi.
Men man hade velat ha mer sånt.
Exakt.
Det var alldeles för lite sånt. Alldeles för lite.
Verkligen.
Man kunde ta bort, som du sa innan, bort romcom-delen och bara haft mer sånt.
Ja, ja.
Det var mycket bättre.
Ja.
Ja. Ja. Sen var det Coleman Domingo också för Rustin. Det var ju och Annette Bening var ju också nominerad i kvinnlig huvudroll för Naya. Alltså det brukar... De två var ju nominerade, fast filmerna de var med var inte nominerade till bästa film. Det är lite speciellt.
Ja,
så att säga. Ja. Ska vi gå över till bästa kvinnliga biroll då? Där har vi Davin Joy Randolph för The Holdovers. Det är ju synd, för jag har inte sett den filmen. Har du sett den?
Den har jag sett, ja. Och jag tycker det är en... Mysig film är väl det man kan beskriva det som. Den är mysig. Den påminner lite om Scent of a Woman, tycker jag, på sätt och vis. I det att man har en äldre så här pappafigur, alltså en fadersfigur med lite så här, i Scent of a Woman så är ju Al Pacino, han är ju blind.
Just det.
Här Paul Giamatti då som spelar huvudrollen i den här filmen, han har ju en massa olika konstiga problem. Han har problem med svettningar bland annat och sen har han ju då ett lazy eye också.
Just det.
Men det är en mysig film, utspelar sig på 70-talet på en sån prep school i New England. Och handlar ju då om några av de här eleverna som de kommer ju från, de har ganska rik bakgrund de flesta då, och några av dem tvingas stanna kvar över julledigheten. Och då blir han, Paul Giamatti, utsedd att stanna kvar på skolan och ta hand om dem. Och det funkar väl bra, för han har ändå ingen familj och han är helt ensam. Det som gör att det blir dåligt är att han är en väldigt illa omtyckt lärare. Han är väldigt hård. Han är liksom en sån här Caligula-figur ifrån Hets.
Och hon spelar väl någon slags städare?
Ja, hon är den andra vuxna personen som också är kvar på skolan. Nej, hon är hushåll, eller jobbar i köket. Alltså kock, man säga.
Ja, okay. Ja.
Så att det är ju hon och Paul Giamatti då som har hand om de här barnen. Och helt plötsligt så försvinner alla barnen därifrån. Så det är bara en kille kvar liksom. Och då bildar han till slut en stark vänskap med Paul Giamatti.
Ja, ja, den vill man ju säga.
Ja, men den är faktiskt bra. Den är också inspelad på så här corny 70-talsfilm. Mm. Liksom, så att det är verkligen nice 70-talskänsla i den. Men den kanske inte är så banbrytande som film heller. Nej. Alltså det tycker jag inte.
Nej.
Alltså Emily Blunt tycker jag också är väldigt bra i Oppenheimer faktiskt.
Mm,
men hennes, där fick ju, det var ju en av de kritikerna som kom, att hennes karaktär inte var så utvecklad liksom. Hon var ganska endimensionell. Mm. Och det var ju då en kritik mot manuset egentligen.
Mm.
Men jag tyckte ändå att hon var jättebra i den filmen.
Ja. Ja. Och vi tar den andra manuskategorin. Det var ju Anatomy of a Fall som fick den, och den har vi inte sett. Och där var ju Holdovers också nominerad. Och även Maestro. Och Past Lives förresten, filmen Past Lives har vi inte nämnt alls. Den har ju, hade ju bara två nomineringar, och den har du hade sett den också?
Mm, den har jag sett.
Yeah.
Jag gillar den filmen. Det var också en film som blev unisont hyllad överallt.
Yeah.
Men som jag inte kände var, men det här är ingen femma kanske.
Nej.
Men den fick ju femmor överallt, ja. Nästan. Men jag kände inte riktigt det. Jag tycker ändå det är en bra film. Det är en väldigt intressant. Det handlar ju om en ung flicka då som flyttar från Sydkorea till USA. Mm. Och det sista som händer innan hon lämnar Sydkorea, det är ju att hon blir väldigt bra vän med en jämnårig kille. Och de är väl 12-13 år kanske. Någonting sånt. Så att det är något sånt här embryo till en kärlek som växer fram mellan dem. Men så avbryts ju den för att hon flyttar till ett annat land, och så träffar de inte varandra på jättemånga år. Men de får upp kontakten via internet. Och sen leder det då till att de faktiskt då träffas många, många år senare, när de båda två har bildat familj på varsitt håll. Och de träffas igen. Och då är det väl det handlar om. Liksom, kan man bygga upp en kärleksrelation igen efter det eller inte? Alltså den är faktiskt bra. Den är gripande. Den är mysig. Den är en väldigt bra romantisk kärleksfilm kan man säga. Men jag tyckte väl kanske ändå inte att det var så. Den var inte på allra högsta nivå, tyckte jag inte.
Nej. Regi förresten, där fick ju Christopher Nolan sin första statuett också ju.
Mm.
Det var ju rätt så starkt startfält där. Det var ju både Scorsese och Yorgos Lanthimos bland annat som var nominerade samtidigt där. Så det är ju ett rätt så namnkunnigt.
Ja, och det som sticker ut var ju då Justine Triet då som var nominerad för Anatomy of a Fall.
Ja, precis.
Men där kändes det ju väldigt givet att det skulle bli Nolan, tycker jag.
Ja, det gjorde faktiskt det. Det gjorde faktiskt det. Ska vi, vi har väl inte så många mer priser att snacka om. Vi kan ju nämna såklart att Ludwig Göransson vann för musiken i Oppenheimer. Stort ju. Han har alltså vunnit 2 Oscars nu. Det är rätt så mycket för en kompositör.
Mm.
Och är också värt att nämna att John Williams var nominerad för Indiana Jones-filmen. Det känns som att han bara blir det så fort han gör en film. Eller?
ja,
verkligen. Han är över 90 nu.
Ja, han är över 90. Ja.
Jag vet inte om han var på plats. Jag såg aldrig honom. Men...
Nej.
Ja.
Ja, frågan är bara om det var någon överraskning. Jag tycker den största överraskningen egentligen var ju att Godzilla vann specialeffektspriset.
Ja, kanske det. Ja.
För den kom lite grann från ingenstans. Den var väl var den nominerad någonting mer? Det har jag svårt att tänka mig.
Nej, det tror jag inte.
Men i alla fall, den hade konkurrens av The Creator, Guardians of the Galaxy 3, Mission Impossible och Napoleon. Och alltså alla de andra 4 filmerna, deras budgetar var ju alltså 10 gånger högre än vad Godzilla hade i budget. Så jag tycker ändå att det är verkligen en skräll att den tar hem det priset.
Verkligen.
Och jag tycker välförtjänt också. Jag gillar den filmen jättemycket, Godzilla Minus One. Den tycker jag, om man får chans att se den så ska man faktiskt göra det. Den var riktigt, riktigt häftig faktiskt.
Ja, det ska jag göra. Jag har inte sett den. Jag har däremot sett Guardians of the Galaxy och Napoleon. Men ska vi stänga Oscarsbutiken för den här gången?
Ja, det gör vi.
Och så går vi in på dagens huvudämne.
Jo, men idag på dagordningen så har vi filmen The Warriors.
Mm, 1979 kom den.
1979 och regisserad av Walter Hill.
Ja, Walter Hill, han är en lite märklig figur.
Ja, det får man ändå säga.
Alltså han är ju ett ganska så känt namn, men han har inte varit så där superaktiv egentligen.
Alltså, har han inte?
Alltså på länge skulle jag säga.
Nej, på länge nej. Men han var ju aktiv vid den här perioden när The Warriors gjordes.
Ja.
Då skulle jag säga att han var superproduktiv nästan.
Ja, och hans grej är väl ganska mycket att han gör actionfilmer.
Mm.
Men han har också en del filmer i sin filmografi som sticker ut som annat.
Mm. Alltså komedier och sånt gör han ju också.
Ja, men precis. Mm. Hans mest kända projekt han har varit involverad i är ju Alien.
Mm.
Han är ju producent där och jag tror också att han får någon slags cred som characters created by Walter Hill bland annat.
Så han... Exakt, han är ju med i alla Alien-filmer.
Precis.
Allting som tillhör den franchisen har han ju producent cred på, tror jag.
Ja. Han skrev ju manuset till filmen The Getaway med Steve McQueen till 70-tal. Det var väl där han kanske slog igenom.
Mm. Ja, precis. Det var hans första stora projekt ju.
Ja, precis.
Som blev någonting. Han började innan det, när han var ännu yngre, så började han ju som en sån här, vad heter det, alltså han gjorde informationsfilmer och sånt i Hollywood.
Aha.
Alltså åt företag och såna grejer.
Ah, okay.
Så han, det var den banan han liksom började i.
Ja, ja. Ja, sen regidebuterade han 75 med filmen Hard Times. Den har jag inte sett.
Hard Times, det är Bronson.
Charles Bronson, ja, precis. Riktig hårding.
Är det den där det är såna street fights? Alltså, Hard Times, jag tror det. Är det James Coburn också?
Ja, James Coburn, ja, som bare knuckle boxing. Liksom.
Ja, precis.
Precis, ja. Och sen har han gjort filmen The Driver också, 78, med Ryan O'Neill bland annat.
Man kan tänka sig att den är någon slags inspiration till, vad heter den, Drive bara? Eller Driver?
Det finns både och.
Ja, jag tänker på den som han dansken gjorde.
Ja, Drive med Ryan Gosling.
Ryan Gosling.
Ja. Ja, det kan det vara.
Jag har inte sett
The Driver.
Nej, har inte sett. Men när jag har fått den förklarad för mig eller läst om den så låter det som att det påminner ganska mycket om Drive.
Jag har sett The Driver, men jag minns den väldigt dåligt. Jag har den hemma på Blu-ray.
Alltså, ja, jag har den också faktiskt. Det är ju en sån som ofta är med i olika kampanjer som liksom så här, 3 för 100 eller någonting sånt.
Precis, Bruce Dern är med också. Isabel Adjani, den har mycket, alltså många människor med i den filmen.
Ja, och den ser snygg ut också. Ja. Om man tittar på omslaget så känns den som en riktigt bra sån här.
Mm.
Jag vill säga att den känns New Yorkig, men jag vet inte om det är där den utspelar sig. Alltså,
ja, jag minns inte. Men sen gjorde han The Warriors, och efter The Warriors då var han med och producerade Alien. Sen har han på 80-talet gjort en del filmer. En av de mest kända där är ju Eddie Murphys genombrott 48 timmar.
Mm.
Med Nick Nolte och Eddie Murphy. Den skulle jag verkligen vilja se om.
Mm.
Den minns jag som en riktigt så här skitig film.
Ja, men, ja, det är den.
Skitig, våldsam,
yeah,
smutsig, mörk liksom.
Ja, verkligen. Jag köpte den för inte så länge sedan faktiskt på Blu-ray. Ja, det är en sån film som jag har velat köpa jättelänge.
Ja,
men den har aldrig funnits i någon bra utgåva liksom.
Men den finns nu då?
Ja, det är väl en okej utgåva med lite extra material och sådär. Ungefär som den här Warriors-utgåvan.
Ja, okay.
Som, jag vet inte om vi har samma utgåva på den.
Jag tror vi har det. Ultimate Edition, någonting.
Ultimate Edition, men det är ändå inget spektakulärt med själva den utgåvan.
Nej.
Tycker jag inte.
Jag hade ju en, apropå Ultimate Edition, så hade jag en Ultimate Edition på Chuck Norris-filmen, vad heter den? A Force of One, heter den det?
Ja, det finns nog något som heter så.
Och där stod det på omslaget att man skulle få Blu-ray och DVD. Mm. Men man fick bara en Blu-ray.
Okej.
Okay. Och så var inget extra material alls.
Aha.
Det var Ultimate Edition.
Okay.
Sen har jag sett senare att de har lagt på ett klistermärke ovanpå. Only includes Blu-ray.
Aha,
apropå Ultimate Editions. Men sen gjorde han ju också en uppföljare på 48 timmar ju. 48
hours.
Jag kan berätta en grej här, en personlig grej. Detta kan vara osant, men jag tror det är sant.
Mm.
Att min fru, Har bara sett tvåan. Alltså 48 timmar igen.
Det var det sjukaste jag hört.
Ja, jag vet inte. Jag får hon sa det en gång.
Var det alltså före eller efter att ni gifte er?
Det var efter såklart.
Det var efter, ja, precis. Okay. För att annars kanske det,
alltså, det kan ha varit en
dealbreaker där.
Precis.
Ja. Ja. Ja, men 48 timmar-filmerna är ju fantastiska ändå, får man ändå säga.
De, ja, ettan i alla fall, tvåan är väl inte så bra.
Jag, den minns jag ingenting av egentligen. Jag har ingen koll alls på handlingen eller någonting sånt.
Ja, nej. Nej. Nej, det är samma sak igen. Det är ju så när Eddie Murphys karriär börjar bli dala lite. Och det är vilket år?
1990.
Exakt, ja. Det svåra året 1990 släpptes den.
Ja, precis.
Men mellan 48 timmar och 48 timmar igen så gjorde Walter Hill även filmer som till exempel Streets of Fire med Michel Paré, eller Michael Paré.
Ja, Michael.
Michael Paré. En slags rockmusikal.
Det är en serietidningsfilm.
Ja, precis. Mm. Precis.
Precis som The Warriors.
Ja, precis. Fast det är ju ingen serieting från början.
Är det inte? Det trodde jag det var.
Nej, The Warriors.
Jag trodde det var en graphic novel eller något sånt.
The Warriors är en bok från början, en riktig bok.
Ja, det är
en vanlig bok. Ja. Det är inte riktigt, det taskigt att säga, men vanlig bok. Men Streets of Fire är ju, alltså det är det är ingen serie från början, alltså, utan det är bara en
The Warriors pratar om nu.
Nej, Streets of Fire.
Är det ingen serie från början?
Nej.
Nej, okej. Okay.
Så att det är bara det är helt enkelt. Mm.
Men okej, det jag ville komma till är egentligen att han kallar de här för serietidningsfilmer för att han på något sätt vill skapa film på något sätt baserat på serietidningsberättandet.
Ja, okej. Okay.
Och det tycker jag man kan säga ganska bra i den här Warriors-versionen som jag har sett. För att den jag har sett är ju någon directors edition eller vad det
heter. Ja, absolut. Det ser man ju verkligen på ett övertydligt sätt här ju. I den. Vi kan komma mer till det sen. Streets of Fire är i alla fall någon slags rocksaga, kan man säga det. Men väldigt, jag har sett den en gång, jag får vara väldigt märkliga klipp i den. Det var väldigt så jump cut-igt. Sen har jag också gjort Comedy in Brewster's Miljoner med Richard Pryor och John Candy. Den känns ju inte så Walter Hillig.
Nej, tror det är en remake på en annan film, tror jag.
Okej. Okay. Sen har han också gjort filmen Crossroads med Ralph Macchio och Steve Vai.
Den är ju rolig.
Ja.
Ralph Macchio spelar ju gitarr mot djävulen där. Han har en sån duell med djävulen, tror jag.
Ja, och det är ju Steve Vai som spelar
djävulen då.
Och den är inspirerad av han Robert Johnsons liv liksom. Så det är lite kul ju. Också en sån här film som är lite så halvt bortglömd idag på något sätt. Och sen har vi ju också naturligtvis filmen Red Heat med Arnold Schwarzenegger och James Belushi. Den minns jag som väldigt underhållande också. Också den här skitiga stämningen som är 48 timmar. För så när det gäller Walter Hill så är han en sån som man liksom i efterhand kanske, alltså nu talar jag bara för mig själv, men alltså i efterhand inser man att fan han har gjort många grejer ändå som man har sett. Liksom.
Ja, verkligen. Verkligen. Johnny Handsome också en bra Mickey Rourke-film.
Just det.
När Mickey Rourke hade ju en bra period i mellan 85 och kanske 91 eller 92 eller någonting sånt. Där var ju han på sin topp liksom.
Fast det började väl dala redan där i slutet av den perioden skulle jag säga.
Ja, det gjorde
han började boxas och sånt.
Ja, och det var ju det som var grejen, att han la ju ner skådespelarkarriären för att satsa på en proffsboxningskaraktär. Han gjorde ju den här boxningsfilmen Homeboy.
Just det.
Såg du den eller?
Jag tror inte det.
Nej.
Men jag kommer ihåg när den gick på bio, minst så liksom.
Ja, men jag för ett antal år sedan så kollade jag på alla Mick Rourkes filmer som han, alltså som han gjorde som leading man så att säga. Egna, alltså där han gjorde filmer som liksom han var den stora liksom drivkraften i filmen.
9,5 veckor och sånt.
Ja, inte dem just. Men de är inte så kul. Då kollade jag på de filmerna, för alltså det är många år sedan, det är sagt 10 år sedan, men många av dem är faktiskt rätt bra. Han var ju ändå en bra skådis då på den perioden faktiskt.
Ja, men okej, okay, men ja precis. Ja, Mickey Rourke, alltså fick han ju lite en kort revival där med The Wrestler och Sin City, men sen har det väl gått ner igen, va?
Ja, nu har det gått ner. Ja. Han är förvisso med i Roman Polanskis nya film som väl gick upp väldigt kort på bio kring nyår, tror jag.
Men, känner inte till.
Nej, jag har inte sett den. Jag tror att också att John Cleese är med.
Vad heter den?
Ja du, det kan jag inte svara på. Men man hade en film som gick upp på bio nu i alla fall. Som kändes väldigt så här att den var inspirerad av Triangle of Sadness. Det var verkligen Triangle of Sadness-stil på den i trailern i alla fall. Och den är han med. Och där spelar han någon slags lite androgyn faktiskt. Svårt att säga om det kanske ska vara så att han spelar en transsexuell person. Eller om det bara är min...
Ja, där ser man. Ja, om vi går vidare var snabbt i Walter Hills filmografi så har han ju på senare år, det är även det rätt länge sedan, gjort filmer som till exempel Trespass och även Last Man Standing.
Mm. Och båda de två var ju ändå rätt så coola actionfilmer får man säga.
Ja, men precis.
Jag gillade i alla fall särskilt Last Man Standing. Tyckte jag faktiskt var bra action.
Ja, jag får
med. Och också lite annorlunda med, alltså det känns lite annorlunda att se Bruce Willis i en sån roll. Där han är väldigt fåordig.
Kanske, men jag får med, det var en rätt ostig voiceover i den filmen. Jag får med. Det var väl en slags remake på Yojimbo, var det inte så?
Jo, det var, jo. Precis som... också den här alltså
dollarfilmen.
Ja, exakt. Jag vet inte vilken av dem det är, men
nej, exakt. Men ska vi gå in på själva filmen då, filmen The Warriors från 1979 då. Mm. Som är väl en av hans mest kända filmer. En film som är ganska omtyckt ändå av många. Mm. Vad har du för relation till den här filmen förresten? Så har du sett den mycket när du var liten och sånt?
Nej, jag tror inte jag har sett den jättemycket när jag var liten. Jag tror jag såg den någon gång i tidiga tonåren.
Ja, samma här tror jag. Jag hyrde den på VHS typ. Mm. Så jag har faktiskt bara sett den en gång innan. Sen köpte jag den på Blu-ray nyligen. Mm. Och såg den då.
Ja, men den här filmen fick någon slags hype kring 2010 vill jag minnas.
Yeså.
Jag vet inte om det var att det var något slags jubileum eller någonting. Nej, det kan inte vara. Ja, men det kan vara 2009 då. Jag vet inte.
Nej. Ja, typ. Kanske det.
Alltså att den då firade 30-årsjubileum.
Ja. Mm.
Så vill jag bara minnas att det var någon slags revival kring den. Den blev lite hipp på något sätt. Ja, men jag kommer ihåg det kan ju också ha att göra med att jag var lite yngre då och gick på lite mer så fester liksom.
Ja.
För då har jag för mig att det kunde vara så här Warriors tema på fester.
What?
Ja, men att man då skulle klä ut sig lite så inspirerat av den filmen.
Jaha.
För det är ju mycket det den här filmen ändå har going on for itself liksom. Att kläderna är ju en väldigt stor del av det. Och stilen på de olika gängen då. Det är ju det som är filmens USP så att säga, skulle jag säga.
Ja, verkligen, verkligen. Och man ser ju ändå klara likheter till A Clockwork Orange.
Mm. Mm.
Även om det inte är alls lika många gäng i den filmen så är det ju ändå... Gänget i Clockwork Orange är ju också tydligt stiliserat liksom. Ja, mundering.
Mm. Ja, precis. Men om man då tittar på liksom The Warriors-gänget här, just den stilen med så här skinnväst och sen någon sån rött pannband och skinnbrallor typ eller jeans eller någonting sånt, jag vet inte.
Nej.
Det var någon slags någonting med den stilen som blev populärt igen där kring 2009. Inte så att folk gick omkring så på stan.
Nej, jag har missat helt.
Men ändå att det skulle vara lite inspirerat av det.
Lite som de här clownerna 2016 som attackerade folk.
Ja, just det. Ja, precis.
Som ingen egentligen var med om. Men det stod ändå överallt om det i tidningen. Ja. Märkligt det där.
Ja.
Ja, den här versionen vi har sett nu, som du var inne på innan, är ju en slags ny version. En ny director's cut som innehåller då olika övergångar. Liksom lagt på ett filter på bilden så den ser ut som en serietidning.
Mm.
Ja, för att förstärka den här serietidningskänslan obviously då. Mm. Det är också ett intro i filmen som utspelar sig under Romarriket.
Mm.
Och de pratar om något slag. Mm. Och sen säger de också att den här filmen då som vi ska se är Also a story of courage.
Just det, ja.
Jag vet inte om det, jag tycker det är lite väl pompöst att ha ett sånt romarrike intro till en sån här film.
Verkligen, verkligen.
Tydligen så var tanken från början att det skulle vara en voiceover som skulle göras av Orson Welles.
Ja.
Det hade också varit något.
Ja, det hade varit något, absolut. Ja. Nej, men den har väl lite grann, alltså om man ska jämföra den med någon genre så skulle man väl ändå säga någon form av krigsfilm, skulle jag säga. Att den mest påminner om.
Ja, du menar så.
I sin uppbyggnad.
Att det här gänget då, The Warriors, istället för liksom att vara en pluton i ett krig, så är de ett gatugäng som ska ge sig till en plats liksom.
Ja, precis.
De är jagade så
att säga. Ja, de är jagade och de ska på en plats. Och det är tydligt vart de ska, eller det är inte så tydligt var de ska egentligen, men det finns ju hela tiden en karta där man följer dem.
Jaja.
Det är ju lite som i Sagan om ringen också. Där får man också tydligt se en sån här karta liksom.
Jag har ju Subway-kartan också ju.
Ja, exakt. Ja. Istället för Midgårdskartan så är det ju Subway, New York Subway.
Och en av de viktigaste i gänget då spelas ju av James Remar. Han spelar karaktären Ajax.
Ja.
Och James Remar, han är ju en lite så Walter Hill regular.
Än det?
Ja, men han är ju med i 48 Hours också ju.
Just det.
Bland annat.
Jag känner mest igen honom som pappan i Dexter.
Ja, just det.
Det var egentligen, ja, det är nog min enda bild. Men vad var det nu? Han skulle ha fått någon riktigt stor roll. Var det Aliens?
Ja, ja. Aliens. Ja. Han är med i den också ju. Alltså ja, han fick ju rollen, men blev, jag vet inte varför han, jag minns det inte, det kan ni höra på vårt Aliens-avsnitt. Ja. Men han var tvungen att hoppa av, eller han bara kom på sig att det var fel för rollen. Mm. Det är en sekvens där man ser honom bakifrån, man ser inte han liksom. Mm. Men det är också Walter Hill ju, så att det, på något sätt. Och huvudpersonen är väl då han här som heter Swan, som spelas av Michael Beck.
Mm.
Som är ganska, alltså, ja, han ser väl bra ut, men han är väl inte jätte
karismatisk. En släkt med Jeff Beck.
Eller Martin Beck kanske.
Mm. Eller bara Beck.
Eller Boris Beck. Kanske. Många Beckar små, som vi säger. Ja. En annan skådis som är i filmen är David Patrick Kelly. Han är kanske den mest kända skådisen i den här filmen efter James Remar möjligtvis. Och han spelar då en Luther som är med i ett rivaliserande gäng. Helt
är han jättekänd? David Patrick Kelly.
Jag sa inte att han var jättekänd, men han är väl mer känd än de flesta i den här filmen.
Ja. Men jag tror ändå, ja, jag skulle säga sätta James Remar ett snäpp ovanför.
Ja, exakt, ja.
Faktiskt.
Precis. Och David Patrick Kelly känner vi igen från Twin Peaks till exempel, eller The Crow framförallt. Ja. Som sagt, den här filmen är vad man förr i tiden kallade för en våldsfilm. ungdomar som slåss på gatorna. Och den blev ju också väldigt kontroversiell när den kom, och de drog väl in den, tror jag, efter ett tag i USA för att man hävdade att den inspirerade våld, så, som det heter.
Ja, men det var väl någonting att de började slåss inne på visningarna.
Ja, precis. Tror jag. Och ja, den här filmen, förutom det här romarriket introt, så började den ganska stark tycker jag. Alltså den sätter en jävla bra stämning med en väldigt cool musik.
Mm.
Och man ser tunnelbanetågen, man ser neonskyltar och man ser liksom titeln komma fram, The Warriors. Musiken är komponerad av Barry de Vorzon. Och den sätter verkligen tonen direkt. Och man får då, medan man har musiken, följa flera olika gäng som är på väg någonstans. Och de är klädda på lite olika sätt. Något gäng är klädda i lila diskoskjortor, något gäng är klädda som baseballspelare, de är målade i ansiktet. Och alla gängen samlas ju i en park där då en karaktär som heter Cyrus ska hålla ett tal. Och han manar ju då till någon form av revolt. Han tillhör ju det starkaste gänget som heter Gramercy Riffs, och han menar på att alla gängen tillsammans är mäktigare än polisen.
Just det. Det är något vi kan relatera till i dagens Sverige också kanske.
Ja, men lite så. Och han, inte riktigt så, men det är ju det här med gäng är ju högaktuellt ju.
Ja.
Och han menar ju på att gängen borde sluta fred för att tillsammans ta över staden. Och han säger då en av de mest kända replikerna i den här filmen: Can you dig it?
Mm.
60,000 soldiers. Now there ain't but 20,000 police in the whole town. Can you dig it? Can you dig it? Can you dig it?
Han säger det rätt mycket ju.
Ja, han säger det ju hela tiden. Ja, precis.
Yeah.
Det, ja, nej, men han är rätt så... Ja, man kan ju ändå förstå att folk ser honom som en ledare.
En demagog.
Han är ju rätt, rätt så karismatisk.
Ja, ja. Ändå. Ja, men en klassisk demagog.
Can you dig it? Ja, han upprepar det flera gånger.
Ja. Yeah.
Det är ju också, när de är kallade till det här mötet så är det ju också det att de inte får lov att ha med sig några vapen.
Just det, det är vapenvila.
Det är vapenvila. Så. Och det är också kul när de snackar om detta sinsemellan, för de har ju, det är ju ett jäkla tugg alltså.
Ja, ja, ja.
Det är mycket, mycket så slang. Det får inte vara någon heat.
Just det.
Och de,
can't be packing any heat och sånt.
Can't be packing any heat, precis.
Ja. Ja, men precis.
Mm, men så alla de här, det ska då vara tydligen, jag har inte räknat själv, men jag har gjort min research, Karsten.
Ja.
Vet du hur många gäng det är?
900, nej.
Nej, 21 gäng som samlas här då. Ska vi gå igenom de här olika gängen som är med?
Ja, det kan vi göra.
Så vi har ju då till exempel The Saracens.
Mm.
Och de har ju brottarlinnen på sig. Kan man säga. Eller jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det. Men de har svarta linnen. Lite så här sportiga, men de ser ut som brottarlinnen. Och sen har vi då The Hurricanes. Och minns du hur de ser ut eller?
Nej.
Ja, de har ju hattar. Sådana Panama-hattar.
Ja.
Typ stråhattar.
Ja, ja, ja. Liksom.
Och så har vi The Van Cortlandt Rangers. Som har vitsvart randiga t-shirts på sig och också hattar. Lite större hattar, lite mer såna, vad kallar man de hattarna, såna stora fedora hattar typ.
Jaha. Sombreros, nej.
inte så
stora.
Nej. Och så har vi The Boyle Avenue Runners och de har också västar. Så att de kan man säga, de påminner lite om The Warriors. Fast de, ja, i och för sig, vissa har linnen och sådär också. Så att det är, ja, det är lite otydlig klädstil ändå. The Gladiators har vi. Ingen tydlig stil på dem direkt, skulle jag inte säga.
Nej.
Och så har vi The Savage Huns.
Okej.
Men de ser ut som, ja, men de har lite som militärkläder på sig.
Ja, ja.
Alltså... Armékläder,
ja,
kan man säga. Och så har vi The Moonrunners. Lite otydligt också vad de har. Så har vi The Panzers, också armékläder. Så att det är, kreativiteten här är kanske inte jättehög. Alltså
nej,
många,
nej.
Många är ändå ganska lika varandra. Och så har vi The Jones Street Boys. Jag hittar ingen tydlighet heller där. Men sen har vi då The Satan's Mothers. Och de har ju en tydlig stil. Och de är ju motorcykelgäng. Alltså de har sådana här motorcykelvästar.
Ja, ja.
Och sen har vi ett av mina favoritband faktiskt. The Electric Eliminators.
Just det.
De har ju sådana gula glansiga baseballjackor.
Ja.
Med en dödskalle där på ryggen.
De kommer jag ihåg.
De är roliga.
Ja.
Får man nog säga. Sen har vi The Boppers, är också en favorit faktiskt, med rosa lila västar, också glansiga västar, men lite så disco-gänget kan man säga. The Hi-Hats, det är ju din favorit vet jag.
Ja, mimarna.
Mimarna.
Ja, de ser man lite där i början.
Ja, ja. Ja, men de har ju fina hattar och
svarta trikåer.
Svartröda tröjor.
Just det.
Och sen har vi då The Punks. Som ju är...
Rullskridskogänget,
ja, ja, precis. Och deras kläder är ju också lite speciella. De har ju såna här dungarees heter de det, alltså såna snickarbyxor.
Ja.
Sen har vi The Orphans.
Just det.
Ja, och det, deras klädstil är att de har gröna t-shirts.
Just det.
Kan man säga. Turnbull ACs, det är de som kommer i den här bilen, den här stora lastbilen som jag
går. Ja, just det.
Och The Lizzies, det är det här tjejgänget.
Ja.
The Rogues, där det är gänget som leds av Luther.
Just det.
Och så har vi då Baseball Furies, mm, som ju är klädda i baseballkläder.
Mm.
Och med fin sminkning i ansiktet också.
Ja.
Och The Gramercy Riffs, som ju Cyrus är ledaren för. Så det är väl det största gänget och det mäktigaste gänget kanske.
Ja, ja, precis.
Och slutligen då The Warriors från Coney Island.
Ja, små västar. Med någon dödskalle på ryggen också.
Ja, röda, rödbruna västar.
Precis.
Och ingen av dem får lov att ha några skjutvapen.
Nej, precis. Sig. Nej.
Eller vapen överhuvudtaget, tror jag. Men vi ser då den här David Patrick Kelly.
Ja.
Han är väl i det rivaliserande gänget till The Warriors då.
Precis.
Och han har ju en pistol.
Han har ju det.
Mm.
Han är med i gänget The Rogues. Mm. Och han tar fram pistolen och skjuter Cyrus.
Mm.
Så han dör. Och polisen kommer dit samtidigt. Och han skriker då att det var The Warriors som sköt Cyrus.
Alltså, får man någon förklaring till varför han sköt Cyrus?
Ja, det är oklart faktiskt. Det är lite oklart. Men,
för jag tror inte det är för att han vill sätta dit The Warriors. Det är ju ett jättestor risk att ta. Att han står så i en folkmassa och skjuter Cyrus. Ja. Och sen så bara, nej, det var inte jag. Det var The Warriors som gjorde det. Så jag tror inte det är det. Vi får nog ingen vettig förklaring till detta med att han är en galning. Liksom.
Ja, men det faller ju på sin egen orimlighet att han skjuter så publikt inför så mycket vittnen. Mm. Alla borde ju säga att det är han som skjuter. Men ändå så filmens story blir ju att Warriors blir ju då jagade av samtliga gäng i New York.
Mm.
Och det är ju till och med en radiopratare som emellanåt talar till The Warriors,
ja,
eller talar till de andra gängen att var Warriors har befunnit
och det,
sig.
Och det greppet känner jag igen från någon annanstans. Jag kan bara inte riktigt komma ihåg var det är från.
Alltså det finns ju filmer som handlar om radioprata naturligtvis. Ja. Där det är med liksom.
Ja, men alltså där är något liknande i den sista Halloween-filmen. För han kommenterar väl också lite vad som händer, har jag för
mig. Ja, det nu. Ja, sen har vi ju en annan film som Carpenter gjorde, The Fog till exempel.
Ja, faktiskt. Ja. Ja. Den är ju också en väldigt, väldigt intressant film. Kanske vi ska göra ett avsnitt om någon gång.
Ja, det kanske vi ska göra.
Också i Spike Lees den här Do the Right Thing.
Ja.
Där är det en radiopratare. Det är väl Samuel L. Jackson som spelar honom, tror jag.
Kanske, och det är Summer of Sam är väl också.
Ja, det är nog främst den jag tänker på nu. Ja, så det är nog den jag tänker på. För där är det väldigt likt detta. Att radioprataren liksom hela tiden kommenterar vad som händer. Och jag tycker faktiskt det är ett jävligt smart sätt att istället för att ha en voiceover där ingen vet vem voiceovern är.
Så
har man ändå en radiopratare som kommenterar handlingen. Sen kan jag tycka att i The Warriors är det kanske inte så snyggt gjort. Alltså, eller det blir lite det funkar bättre i Summer of Sam, tycker jag.
Mm.
Än här. För att här är det lite så, ja, men varför skulle den radioprataren ha sån stenkoll på exakt var The Warriors befinner sig? Alltså.
Vi har ju också American Graffiti. Fast det är inte riktigt, inte exakt så här, men där är ju radioprataren får ju en roll i filmen sen. Man besöker honom. Wolfman Jack eller vad han heter.
Ja, Wolfman Jack, just det. Mm.
Men det är snyggt i alla fall.
Mm.
Och där är ju, det blir ju mycket att de går liksom. Och sen stöter de på patrull lite här och var. Mm. Och det uppstår lite fighter. Det är bland annat en sekvens där de kastar en molotovcocktail mot gänget The Orphans.
Mm. Och The Orphans, hur beskriver du deras stil?
Ja, det vet jag inte riktigt.
De har gröna t-shirts.
Ja, just det.
Ja, jag vet inte. De är inte det tydligaste liksom i sin klädstil.
Nej. Sådär. Där är också ett slags mål i tunnelbanan där någon blev nerputtad på spåret ju.
Mm.
Och sen någonstans också bör man fundera kring när ska den här filmen utspela sig? När är det tänkt? För jag har alltid ändå tänkt att det ska vara någon form av framtid.
Ja, det ska det vara.
Att det ska vara lite så Escape from New York-igt.
Mm.
Men när de är där i tunnelbanestationen så är det ju en Chevy Chase-poster på en av vägarna. Reklam för någon kommande Chevy Chase-film. Och då glider ur fiktionen lite grann faktiskt.
Ja, det gör man. Ja, men tanken är ju ändå att det här ska vara någon form av alternativ framtid.
Ja, jag tänker det. Lite Clockwork Orange återigen liksom. Ja, men sen är det ju också det här baseballgänget som kanske är ett av de mer kända gängen för den här filmen förutom själva Warriors-gänget.
Precis, det är alltså The Baseball Furies.
Precis. Och det är ju en fin replik också när han säger till en av baseballkillarna att jag tar baseballträet och kör upp till röven på dig and turn you into a popsicle. Så blir det en fight sen. Och det är inte jättebra fighter tyvärr. Den här. Alltså, våldet skildras ju inte speciellt grafiskt.
Nej,
utan det är lite mer så här rallarsvingar och lite så.
Mm. Ja, de är ju rätt dåliga. Alltså, Nej, jag är inte ett jättestort fan av actionsekvenserna faktiskt.
Nej, man är ju inte det.
Men Baseball Furies är ju ändå ett av de mer populära gängen, får man väl ändå säga.
Ja,
lite,
det får man säga.
Lite roligare. Lite.
Ja, men de hade varit bra att klä ut sig till 2010. Som
ja,
sagt, 2009.
Men det är samtidigt en rätt så... Alltså det är ingen jätterolig stil de har.
Alltså det,
alltså, det är bara
rätt...
baseballkläder, det är New York Yankees.
Ja, de är ju målade i ansiktet också.
Ja, men de ser, alltså, i ansiktet ser de ju ut typ som Kiss. Liksom.
Ja, men typ.
Alltså, med vitmålade och så lite så svarta detaljer runt ögonen.
Ja, men de är väl röd också tror jag. Det är lite
svart
så.
Läppstift och sånt.
Ja.
Jag påminner om lite så Kiss.
Det är väldigt mycket, mycket måleri alltså. Mycket smink blir det.
Mm.
Men det är klart det är bra för att maskera sig också.
Ja, det är skitbra. Det är det.
Sen är det ju kanske också en film där kanske exempelvis kvinnosynen har åldrats en del ju.
Mm.
Alltså det här gänget är ju lite så här, oh, en tjej. Vi måste givetvis gå fram och försöka, alltså det är lite klumpigt emellanåt ju.
Men där är faktiskt ett tjejgäng också.
Ja, just det.
The Lissies.
Ja, de är coola.
Mm. De kör lite så, ja... De ser väl rätt alldagliga ut, får man väl säga. Man har så jeans och skjorta liksom.
Ja, de har inget så spektakulärt.
Ingen speciell stil direkt.
Nej. Men det blir ju en fight mellan dem och The Warriors.
Ja.
Det är också speciellt när han liksom slår den här tjejen i huvudet och knyter. Det ser man inte så ofta på film.
Nej, nej.
Det gör man inte.
Nej, men det är ju en sekvens som du pratar om med kvinnosyn. Där, det är väl James Remar, tror jag.
Ja.
Som han bara ser en tjej på en parkbänk.
Ja.
Och så bestämmer han sig för att börja ragga på henne.
Ja, precis, men det är också replikerna att liksom det här liksom att låt henne vara, ja, men hon alltså ja, jag vet inte, det känns lite så väldigt så predator-aktigt, men ja, precis, det visar att hon är polis ju.
Mm. Och så handfängslar hon ju honom vid den här bänken.
Jag ser inte han med mer i filmen.
Nej.
Det är jättekonstigt. Yeah. Men hon spelas ju av Mercedes Rule. Vad fan hände med henne?
Ja, du. Ingen aning.
Hon var ju också jävligt stor där tidigt 90-tal.
Ja, var hon jävligt stor?
Ja, men hon vann ju ändå Oscar liksom.
Jo.
Ja, för Fisher King.
Ja, ah, okej. Okay.
Best Supporting Actress.
Ja, ah, okej.
Okay. Så hon med i Last Action Hero också. Spelar mamman till en pojken. Då är man stor. Ja, jag vet inte. Men
jo, stor köper jag, men inte jävligt
gift
stor.
Gift med maffian, är du inte med den också?
Gift med maffian? Alltså, är det med Matthew Broderick eller? Nej,
Michelle Pfeiffer.
Michelle Pfeiffer, nej, hon är inte med. Jo, kanske det.
Jag tror hon är med
den. Ja, jo,
jag
det är hon kanske.
Är.
Ja. Ja. Men där är det ju i så fall Michelle Pfeiffer som är den stora skådisen.
Jo, självklart. Men ändå, hon känns som en karaktärsskådis ändå. Mercedes Rule. Jaja.
Rule.
Hon kanske,
kanske för att hon har ett konstigt efternamn. Rule.
Ja, men jag tror hon är mest teater, tror jag. Jag tror det.
Ja, ja.
Men ja, men filmen når ju sin kulmen när det blir, nästan hela filmen utspelar sig ju på natten. Men när det börjar bli dag, då sker ju slutfighten då när... Det är ju en sekvens i slutet när The Warriors är jagade och The Rogues då med David Patrick Kelly, han som sköt Cyrus i början, kommer i en bil. Och han ska försöka kalla ut The Warriors.
Det är en cool bil, får man ändå säga.
Ja, det är riktigt.
Väldigt så graffiti målad och sådär.
Precis, och sen är det ju då att han tar tre stycken flaskor, stoppar liksom fingrarna i tre flaskor och slår mot varandra. Och säger då kanske, ja det är nog filmens mest kända replik.
Yeah.
Warriors, come out to play! Och säger han det rätt mycket. Och det var tydligen helt improviserat.
Ja, yeah, okej. Okay.
Come out to play, yeah. Warriors, come out to play, yeah. Warriors, come out to play,
yeah.
Men det är ju kanske det blir mest kända i hela filmen skulle jag säga, när han gör detta. Och hela slutar ju med någon form av standoff på stranden mellan de här två gängen. The Warriors och The Rogues. Och han tar fram sin pistol igen. Men då lyckas då huvudpersonen kasta sin stilettkniv. Så den träffar honom i armen. Men han skjuter ändå ett skott. Men han träffar ingen. Vilket är nästan helt omöjligt att inte göra.
Ja, precis. Ja.
Och sen kommer de här The Riffs och tar hand om honom då. För att de förstår att det är han som sköt deras ledare Cyrus.
Ja, precis. Gramercy Riffs.
Exakt, ja. Och sen slutar det. Det är liksom, det var det. Det är en film som är ganska, alltså den är inte så, det är rätt svår att prata om. Vi bestämde oss för att ta oss an den här filmen, för det är ju ändå en väldigt känd film från en bra period.
Ja, alltså jag tycker att problemet med filmen är att den är lite långtråkig.
Alltså
det är ganska mycket alltså långa perioder där de egentligen bara, ja men det händer inte så mycket. Alltså den har ju en bra snabb introduktion.
Ja, de sätter tonen direkt. Bra musik.
Bra musik emellanåt. För det är inte bra musik hela tiden. Jag tycker att här borde man varit lite mer konsekvent med musiken. För att ofta är det ju så här lite jazzy soulmusik eller liksom någonting helt annat. Man vill ha den här elektroniska musiken som de har i början.
Ja, men precis.
Men man blandar ju den med lite annan, lite mer poppig musik kan man säga. Men sen är det ju ganska mycket att de bara är på väg hem till Coney Island ju.
Ja.
Att de går genom någon tråkig park och precis. Sådär. Och så träffar de någon tjej som ska visa dem vägen till tunnelbanan och sånt där. Och så pratar de om, ja men vi ska byta tunnelbanan vid den här Union Square eller vad det är. Alltså, ja. Och sen vid något tillfälle så är det ju någon som utmanar om ledarrollen i
just det.
The Warriors och sådär. Alltså det är ganska mycket som inte är så himla exalterande i
nej,
den här filmen.
Nej, men precis. Nej, det är inte det. Alltså det är en sån här film, en typisk film man vill ska vara bättre än vad den är. För den har ändå mycket going for it med de här gängen och det här liksom coola grafiska profilen om man säger. Och hela den biten.
Och gängen är ju väldigt, alltså det är ju det som är liksom uspen med filmen.
Ja, ja. Den här filmen, den är ju som en blandning av Clockwork Orange och West Side Story lite grann. Fast de sjunger ju inte så mycket i den.
Nej, precis. Ja, ja, men West Side Story, ja. Det kanske det.
The Jets.
Ja, precis. Precis. Men jag tycker ändå West Side Story, det är ju lite mer Romeo och Julia historia.
Så är det ju,
skulle jag säga.
Ja, här är kärlekshistorien lite påklistrad kanske. Ja. Nej, men det är en film som man bör väl ha sett. Alltså man bör känna till referenserna. Come out to play eller Can you dig it? Om det nu var första gången det sades i den filmen vet jag inte, men
nej, precis.
Det har nog inte sagt så många gånger i en film som i den filmen.
Nej, det tror jag inte.
Men så att det är ändå liksom en del av populärkulturen faktiskt, får man säga. Lite kulturikonisk, den här postern framförallt med de här gängen och tecknade postern. Väldigt snygg, väldigt snygg. Så det var väl allt vi hade att säga om The Warriors, faktiskt. Ska vi då prata lite grann om vår Patreon?
Vår kommande, vad kallar du för? Sjösättning av
Patreon.
Patreon, ja, precis. Ja.
Vi kommer inom en snar framtid att ha en Patreon-sida. Vi kanske redan har den uppe när ni hör detta, det vet jag inte. där man då har möjlighet som lyssnare att donera en liten slant, vad man har råd med, för att hålla den här podden igång. För vi säger ju det, att detta är ju, den här podden gör vi ju helt ideellt. Mm. Vi tjänar ju inga pengar på det här.
Nej.
Tvärtom, vi förlorar pengar på det, kan man säga.
Ja. Så ja, att, nej, men det vore bra med lite hjälp till hostingen av podden.
Precis.
Avsnitten måste ju finnas någonstans och det, ja,
det kostar pengar. Så vi kommer att presentera olika nivåer man kan liksom välja att signa upp sig på.
Mm.
Beroende på, och på de högre, den högre nivåerna så kommer man få lite bonuscontent i form av extra avsnitt och extra videoklipp och vara med i olika tävlingar och utlåtningar och sådant.
Mm.
Och man kan också, om man på den högsta nivån, har man också möjlighet att bestämma ämne för vad vi ska prata om i ett avsnitt.
Mm.
Så man kan påverka poddens innehåll.
Mm. Ja, men det känns roligt.
Ja, det är kul faktiskt. Det är spännande. Så håll koll på våra sociala medier om detta. Ja, det var väl allt vi hade att säga.
Det var det. Ja. Tack för idag.
Tack. Hej.